välkomna till Psyksmart avsnitt 4.
Det är rätt sjukt, avsnitt 4.
Jag blev helt såhär, oh my god, det lös upp lite när jag insåg att det var 4 avsnitt som vi snart har gjort. Jag tycker det känns väldigt kul.
Ja, kul.
Ja, idag ska vi prata om depression. Mm. Något som jag ser som väldigt personligt för att jag själv haft en utmattningsdepression. Och vi ska intervjua mig i lite senare i avsnittet. Där jag ska berätta lite om vad jag gick igenom. Mm. Och varför det var mindre kul men också väldigt bra stundtals.
Det är ju väldigt många tror jag som på ett eller annat sätt kan relatera till ämnet depression.
Absolut, det är ju väldigt vanligt faktiskt.
Ja, och typ väldigt många som inte förstår också, tänker jag. Som bara, vadå? Inte kan gå upp i sängen. Vadå vara lite ledsen? Eller vadå vara lite deppig? Rygg upp dig.
Typ. Ja, kära någon. Jag var ju en av dem innan jag drabbades, kan jag erkänna.
Så eller hur? Inte...
Men jag mötte senast förra helgen, tror jag det var, en person som... Det var liksom på en förfest och jag bara slängde ur mig. Bara, just, nej men det, jag har haft en depression. För då frågade de podden.
Jaja.
Och jag bara, jo nej men det gör jag för att jag har haft en depression själv. Och då blev jag engagerad i den här frågan. Och då fick jag lite den här... det var så här, lite höjda ögonbryn och så här, aha, depression. Och så var det en så här, ganska osmidig ställd fråga som var något i stil med liksom, men finns det ens? Mm. Fast lite finare sagt då kanske. Mm. Och jag har fått en lite den här, men det är väl bara en social konstruktion typ. Och jag blir lite så här ledsen på det faktiskt. För att depression är en sjukdom och den finns och det finns bevis för den kemiskt i våra hjärnor. Alltså då har man en brist på signalsubstans. Det kan vara serotonin eller noradrenalin eller dopamin. Och medicinerna man tar är just för att höja de nivåerna i hjärnan. För att det är liksom en fysisk brist på någonting.
Ja, och det är också någonting som inte går över på en natt. Alltså det är en väldigt... ska man säga, djupt sittande sjukdom. Så det är inte så att man bara, men idag så blev jag av med febern. Så liksom, idag blev jag av med min depression. Det är liksom, det funkar inte så.
Nej, men sen också måste man komma ihåg att det finns en sån skala på den här diagnosen också. Mm. Det innebär inte för alla att man ligger apatisk i sängen i månader. Att man har självmordstankar. Det gör det för vissa, absolut. Men det kan också vara en lättare depression. Mm. Alltså en lång, eller som en lite längre period av nedstämdhet. Och jag kommer ihåg att jag fick det så fint beskrivet att när det, alltså man vet att det är ett problem om man ska söka hjälp när det liksom är, stör ens vardag. Mm. När man får problem att göra det man brukar göra, så att säga.
När man inte kan leva och fungera normalt eller utifrån...
Normalt för sig själv, ja precis. Ja,
utifrån sin egen nivå, för men alla har också lite olika nivå. Mm. Men det är verkligen så, min depression är inte din depression, så det är svårt att liksom bunta ihop det, men det är ändå...
Det är ändå en diagnos, vi behöver bunta ihop det. För att hade vi inte diagnoser så hade vi inte liksom kunnat hjälpa. Det är ju ett verktyg för att så här, okej, men då är du lik ungefär de här. Då ska vi göra ungefär så här för att hjälpa dig bli frisk.
Exakt, och det är det här som liksom saknas i hjärnan. Och sen så, för att det saknas det här i hjärnan, så kanske det tar sig uttryck, tänker jag, på olika sätt hos olika personer hit och dit. Men Karin, kan inte vi bara så här bekräfta att depression finns? Bara så här...
Hej allihopa som lyssnar. Depression är en sjukdom och den finns.
Så. Depression finns.
Ja.
Jag lovar.
Vi vouchar. Yes.
Mm, bra.
Med det sagt så går vi in på dagens första intervju. Och vi intervjuar Isabelle Björklund som jobbar som... Hon är volontärarbetare på Udda. Som är en ideell organisation som står för ung depression och dess anhöriga. De har bland annat ett mentorsprogram där de hjälper unga deprimerade eller deras anhöriga. För att det är riktigt jobbigt att vara anhörig till någon som mår väldigt dåligt. Mm. Det kan vara väldigt svårt att veta vad man kan göra, vad man ska göra. Borde man göra någonting? Hur ska man prata om det?
Exakt.
Så det ska hon få berätta lite mer om. Och sen kommer min intervju. Så då sätter vi igång. Jag sitter här på Selected Office med Isabelle Björklund.
Hej.
Tjena.
Hej.
Och du är engagerad i Udda.
Ja, det stämmer bra.
Vad är Udda för någonting?
Ja, Udda är ju en ideell organisation som startades för kanske 2 år sedan, ungefär nu, av Ann Lichtenstein och 2 till. Mm. Och den har utvecklats över tiden, men grundidén är att vi utbildar volontärer som har varit med om psykisk, eller som har haft psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk ohälsa. Och sedan så parar vi ihop de här volontärerna med folk som hör av sig till oss som mår dåligt just nu. Så att det blir liksom, ja men de får kontakt och det blir, man blir liksom en medmänniska, en stöttekudde till den andra.
Det är så fint, visst kallar ni det för kuddis?
Vi kallar det för kuddis.
Jag tycker det är så mysigt.
Den, precis, den som är den här volontären blir en kuddis. Liksom, en kudde.
Någon
att luta sig mot. Någon att krama om. Och så.
Och vad är det? Det är jättekul att jag frågar dig det här, för att jag är själv engagerad i Udda och är en volontär. Jag är alltså kuddis. Men för att vara så här pedagogisk så går vi igenom det här ändå. Vad står Udda för?
Ja, ung depression och dess anhöriga.
Bam.
Står det för. Och då menas det både att, så här, att vi vänder oss till unga, liksom från kanske 15 till 35. Men också det att man vill fånga en depression när den är ung. Och innan det har blivit en tung depression. Så det är liksom så här, så lite dubbel mening.
Det har jag inte ens. Wow.
Nej, det är ju verkligen...
Snyggt. Ja, det är snyggt ihop komponerat.
Men vilka är du? Alltså, vad består Udda i? Ni som är liksom kärnverksamheten.
Ja, alltså vi är ju är vi fem. Det har ju kommit och gått lite personer som är med i den här ledningen. Men vi är ju några som har lite olika befattningar. Som jag som är volontärsamordnare. Alltså att jag gör intervjuer och jag föreläser och gör uppföljningar och sånt. Och gör den här matchningen som jag pratade om. Sen så har vi en tjej som heter Johanna som håller på med mer så här PR och liksom men så här hur vad ska man säga?
Hur ni syns utåt.
Ja, men hur vi syns utåt. Och tillsammans med en tjej som heter Vera så har de hand om liksom sociala medier och Facebook och ja, men skriva så här verksamhetsbeskrivningar och mer sådana saker. Sen är det en person som är Josefin som är mer att som försöker ordna föreläsningar och och vi har en tjej också som nu har flyttat till London men som har hållit hand om mer ekonomi och sökt spons och sådana grejer. Så att det är lite fördelat så, men alla hjälper ju också alla lite. Absolut. Grann så.
Och det är ju just det här i en, vad ska man säga, typisk gräsrotsorganisation. Att det börjar byggas upp och det kommer flera till och man bygger upp något som funkar.
Ja. Ja, men precis. Och det är väl det att vi är ju fortfarande i utveckling och liksom försöker liksom hitta en form och liksom bästa sättet att få volontärer, bästa sättet att göra uppföljningar och så att det är en ständigt pågående process kan man säga.
Det är så här, bästa sättet att hjälpa, det håller vi på och undersöker också. Och det tror jag många ställer sig den frågan. Hur hjälper man bäst?
Precis. Och vi är också lite inne på det här och ta hjälp av människor som har erfarenheter. För det finns så mycket där. Det finns så många som har lärt sig.
Ja, verkligen. Och det är väl också det som vi tycker är så bra med det här konceptet, att just att få liksom stöd och liksom tips från någon som har varit med om samma sak kan ju liksom vara så mycket värt. Och liksom, om den personen säger att jag vet hur det känns så kanske det betyder mer än en sjuksköterska som bara inte kan säga det. Jag förstår. Och så bara,
för det är också,
gör de förmodligen inte det.
Nej, det är också en del av deras professionalitet. Liksom, att de ska inte berätta om sig själva.
Nej,
eller koppla till sig själva. Och jag menar, det är ju bra på sitt sätt. Men det är också bra att det finns ett komplement. Att man också kan känna att det är någon annan som har tagit till sig det här.
Ja, och just den här personliga relationen kan ju vara så viktig. Alltså när man ska få stöd av någon. Att man känner en connection i och med att den personen kan dela med sig av sina erfarenheter också. Liksom att det där uppstår någonting.
Jag kan säga det personligt. Jag har utvecklats otroligt mycket av min lilla Uddis. Jag har ju lärt mig jättemycket och fått så mycket tillbaka.
Och det är en så bra bearbetning också. För att om man själv har tagit sig förbi det så, är det, så känns det väldigt meningsfullt att hjälpa någon annan som är liksom med ens egna frågor.
Ja, verkligen. Och just det här att man, eller jag under så lång period i mitt liv har ju varit den som har behövt hjälp. Alltså så här, jag känner mig så hjälplös så länge. Och sen när man kommer in och får vara den som hjälper. Så även om man känner sig hjälplös ibland så... är den så här, ja men jag hjälper ju faktiskt folk också.
Man ger tillbaka på något sätt.
Ja, man ger tillbaka och man får användning av det som har varit jobbigast. Liksom.
Och det kan hjälpa någon annan. Då får man liksom en mening för det, liksom, det lidande man har varit med om.
Ja, ja, verkligen.
Häftigt.
Men vem söker sig till er mer så här konkret? Vilka är som kontaktar er just för att få hjälp?
Alltså det är väldigt blandat. Alltså. Det finns ju, om man ska säga, enklare och svårare fall. Alltså, det kan vara folk som så här, folk som har ätstörning till exempel. Det kan vara folk som har väldigt mycket ångest och så här, social fobi. Någon som kanske har börjat med medicin och så här, mår inte riktigt bra, är begränsad. Och, folk som är deprimerade. Och det finns ju de som kanske är så här, snälla hjälp mig, jag vill inte leva. Så att det är väldigt, alltså, väldigt djup depression. Medan andra är mer så här, det känns inte bra, något är fel. Och då försöker vi liksom para ihop, om det är någon som har haft väldigt djupa depressioner, att den personen kan få kontakt med den personen som har det. Och liksom om någon har haft en lättare depression, och en volontär har haft en lättare depression liksom. Så. Men det är väldigt, alltså det är väldigt, väldigt blandat där.
Men du tar del i den här matchningen?
Ja, det är jag som gör den.
Det måste ju vara en utmaning.
Men det är det ju. Och det, tyvärr så begränsas den ju av att vi inte har så mycket volontärer. Alltså vi har liksom ofta fler som hör av sig än vad vi har lediga volontärer. Nu ska vi dock ha en utbildning, så nu kommer det bli så här, kanske 15 nya utbildade. Så att det är ju ofta så att... att man hittar några gemensamma nämnare och kanske så här, men det här kanske inte riktigt klaffar. Att man försöker göra det så bra som möjligt. Men ofta så får man ju välja mellan så här, ska den här personen få en kuddis fort? Eller kan den vänta lite och få en som kanske passar bättre? Och då får man liksom göra den avvägningen lite.
Vilket jobb. Men det här mentorsprogrammet, när man väljer utbildad och får sin tilldelade uddis, hur går det till? Har ni några så här riktlinjer du kan liksom dela med dig av lite kort sådär?
Ja, alltså det är ju väldigt fritt i det att det utvecklas en personlig relation. Men däremot så har vi några så här grundregler, så här förhållningssätt, så här som det här gör vi och det här gör vi inte. Några saker som vi inte gör är ju att liksom låtsas att vi är vården. Att så här, diagnostisera någon eller så här,
rekommendera läkemedel.
Ja, så här, typ sertralin ska du inte ta, men vet du, fluoxetin, där har du. Alltså så ska vi ju inte göra. Så att inte vara vården, och sen inte heller liksom skuldbelägga personen, oavsett vad den personen har gjort eller hur den personen är, att man inte dömer. Och så. Och också att man inte säger borde, måste, ska. Alltså du ska gå till läkaren. Du borde ju prata med din familj. Hur ska de annars så här, utan att man väljer andra vägar. Man kan ju ge tips och föreslå saker, men man ska liksom inte beordra.
Någon sorts nyckel i acceptans kanske.
Ja, verkligen. Och också det här att vi är varken för eller mot medicinering, oavsett vad den personliga liksom inställningen är, så är det liksom,
man ska vara neutral.
Man ska vara neutral i den frågan, liksom i kommunikationen med sin uddis.
Precis. Men jag tänker det just när ni är så här, ni är på gång upp och ni håller på att bygga upp en organisation som är i grunden så himla fin och fantastisk. Och jag tror verkligen att det här kommer fortsätta byggas och bli större och så här, få mer kraft. Men konkret nu, vad tror du udda skulle behöva för att just bli större och kunna sträcka sig ut längre för att kunna hjälpa fler?
Ja, alltså... Det vi skulle behöva skulle vara ett sätt att hitta fler volontärer. Alltså att försöka, det funkar ganska bra med volontärbyrån, men att liksom försöka hitta en bättre strategi där man kan nå ut, om det så är att gå till så här psykologutbildningar och så här,
att folk kan,
ja men precis, och prata om det, för att som sagt, där tror jag säkert att det finns många som kanske skulle vilja det. Och sen vi pratade om att ta in någon så här konsult där vi så här kunde lägga upp mer så här konkreta mål, så här, vart vi vill komma inom ett år. För det är så här, vi har ju väldigt mycket idéer och vi kommer ju framåt. Men det är ju liksom många olika saker som måste utvecklas samtidigt för att organisationen ska växa. Men ja, det är väl det. Och sen liksom, ja, jag vet inte.
Jag bara har tiden och energin.
Ja, jo men ja, alltså absolut en sak att ifall vi fick in mer pengar på typ när vi ska föreläsa, att man, alltså vi som jobbar mest skulle kunna få lite betalt och kunna lägga ner tid, för då skulle man, precis, då skulle man ju kunna göra allting ännu mer organiserat, lägga upp ännu mer strategier. Så det är väl också en liksom begränsning är ju att ja, men vi pluggar och jobbar, vi som är med, och vi får inte betalt för det här.
Precis, den är ju helt
överväldigad. Ja, så vi gör liksom vårt bästa utifrån den tid vi har.
Mm. Och det, gör det går ju aldrig så snabbt som man vill.
Nej, det gör ju inte det. Och jag kan ju tänka, bara, ah, shit, om jag fick en sån här projektledarpost här så... Alltså, wow. Ska jag bara, det här ska rada upp, vi skulle gå åt det hållet. Så här, men det är liksom, det finns inte den tiden som det är nu. Så därför koncentrerar vi oss på... Ja, men att försöka hitta volontärer, och vi har liksom utbildat dem på ett bra sätt som jag tycker att vi gör. Och liksom gör
vi bygger ju en jättebra bas.
Ja, men det tycker jag att vi gör.
Jag tycker det är bra att vi också försöker samarbeta gräsrotsorganisationer emellan. Jag tror att det finns ändå ganska många sådana här initiativ som verkligen är så viktigt att lyfta.
Ja.
För det finns så mycket vilja. Men liksom...
Ja, men det har man ju verkligen märkt. Alltså så här, folk som hör av sig att bara, jag vill så gärna.
Ja.
Och även de personerna som jag har varit kuddis till, så här, som jag har hjälpt, har jag också sagt när de har mått bättre, att bara, jag vill också hjälpa. Alltså det är så många... och det minns jag så här, första, andra året när jag blev sjuk, att jag bara, alltså det måste finnas en mening med det här, jag måste liksom göra något bra av det, att jag
så
här,
exakt så har jag också känt.
Ja, och jag tror att det är väldigt många som känner så och liksom, så att det är fantastiskt med, alltså att ännu fler organisationer börjar jobba på det sättet.
När man har ju så här, det finns ju siffror på att om en tredjedel av Sverige lider eller har lidit eller kommer att lida av psykisk ohälsa.
Ja.
Det är ju rätt så många människor.
Ja.
Det gäller bara att få tag på dem och få dem att våga ta steget, att engagera sig.
Ja, men precis. Och det är ju ett steg också, just det här med, ja, men som jag sa, vi har börjat med föreläsningar.
Mm.
Alltså just att sprida kunskap är ju också en del liksom, i att få folk att våga öppna sig, att våga söka hjälp. Så det är...
Så det jobbar vi på.
Ja,
ja. Jag tänkte lite så här, utslagsfråga, men det är ju inte riktigt så, men lite avrundning. Och det här är en fråga som är, den är inte lätt svarad. Men just när det gäller depression, och det här är lite personlig fråga också, vad är lösningen? Vad tror du botar med det? Vad är liksom, finns det något så här, det här är det som behövs när man drabbas av en depression?
Ja, alltså såklart så går det inte att säga, eftersom att det är individuellt för alla och alla blivit deprimerade av olika orsaker. Men det som man behöver är, tror jag, en människa som är kompetent. Jag menar, säg en psykolog, en riktigt bra psykolog, en riktigt bra läkare som tillsammans kan samarbeta för att se liksom, vad är den här personens problematik, vad kan vi göra åt det. Och sen att det liksom, att det följs upp. Att ingen bara lämnas eller faller mellan stolarna.
Nej, för det är väl därför vi har dykt upp våra organisationer. För att det faller för många
människor. Ja, verkligen. Där ringar du in det. Att det är ju de personerna som...
Verkligen. Och jag har pratat med många också, ställt exakt den här frågan. Liksom, vad var det som gjorde skillnad för dig? Vad var det som hjälpte dig upp? Ja. Och det är oftast en person. Alltså någon som man kan luta sig mot. Någon som är...
Ja, men bara någon som hade... Det betyder så mycket för mig också. Alltså när jag fick en bra läkare till slut. Liksom, som var så här... Okej, jag håller koll på det. För innan var det som att jag bara kunde ta... men jag tar lite medicin. Alltså jag nästan skötte det där själv. Och det gick ju inte bra liksom.
Nej.
Men någon som så här är strikt och bara... Nu gör vi... Alltså att få en plan. En så här, plan av en läkare. Bara, vi provar det här. Mm. Och ifall det inte funkar så finns det de här alternativen.
Hopp
liksom. Ja, men precis. För ifall man bara får någon så här citalopramslängd längd på en. Och så funkar inte det. Så kanske man tänker att nej, då var det kört.
Mm.
Men att man har liksom, så här, få kunskap om hur saker och ting funkar. Och att det finns flera vägar framåt som kan leda till
bra. Ja, flera vägar är så viktigt. För jag tror att också om man går till vården. Kanske får något dåligt bemöte om man har otur liksom.
Ja.
och så känner man, det här funkar inte. Och det här är de enda som kan hjälpa mig, det funkar inte. Vad ska jag göra då?
Ja, men verkligen. Och det är ju så, det är så många som säger det. Att så här, ja, vården lyssnar inte på mig. Liksom.
Nej.
Och också det här, nu pratar vi om medicin, men också om man får en psykolog. Liksom, så är det väldigt mycket med personkemi där också. Mm. Om någon liksom träffar en sämre psykolog som man inte klickar med, så kanske man dömer ut hela den grejen också.
Ja, det är så lätt att dra sådana slutsatser när man inte har energi.
Ja, och när ingen har sagt så här, vi provar det och sen så kanske... ifall det inte passar dig så provar vi något annat. Alltså, så det skulle ju verkligen minska hopplösheten att få mer kunskap.
Verkligen.
Så det kämpar vi för.
Så vi jobbar på det.
Det tycker jag.
Ja, tack så jättemycket för att du ville dela med dig.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Då fortsätter vi med min intervju.
Hej Karin!
Hejsan!
Välkommen till studion.
Ja, tack, det känns bra.
Idag så hade vi tänkt att vi skulle prata om depression ju.
Mm.
Och att du skulle få ta upp vad du har varit med om.
Ja, berätta min historia.
Exakt. Och jag tänkte inleda med att fråga, när slog det dig? Liksom när förstod du att du faktiskt var deprimerad? Var det, för det kommer så himla gradvis. Mm. Men när kände du dig bekväm, men när kände du att du kunde ta de orden i mun? Jag är deprimerad.
Oj, jag höll på med ett så här destruktivt beteende, I guess. Jag höll på med för mycket saker i Lund när jag kom till Lund ursprungligen. Jag tränade jättemycket, jag pluggade jättemycket. Jag skulle samtidigt vara social och vara den här perfekta människan som knappt behövde vila. Och det var det jag höll på med i min första termin i Lund. Och under den tiden... först då var jag inte riktigt med på att det inte mådde så bra. Och det var någonting som slog mig den julen när jag var hemma hos familjen. Där jag fick som hjälp faktiskt. Min lilla syster sa kort bara, nu har det gått för långt i princip. Och det gav mig insikten att okej, jag har hållit på med någonting lite för länge här som inte är bra för mig. Men sen var det inte förrän jag faktiskt besökte studenthälsan och fick kontakt med psykiatriker där. Som var så himla bra för mig. Och när hon sa att jag tror du lider av en typ lätt depression, kallade hon det. Då fick jag det som ett, det kom faktiskt helt som en chock. Jag hade ingen aning, jag visste knappt vad en depression var, helt ärligt. Jag hade ingen koll och bara började gråta bara av det faktumet. För att det var någonting, det var liksom, nu är du definierad, nu har du en sjukdom här. Och det var jättetufft faktiskt.
Mm. Du berättar att det var väldigt mycket under... just den hösten när du kom ner till Lund först. Och det är mycket nya intryck och man flyttar hemifrån och allt vad det innebär. Men hur kunde en vecka se ut? Liksom hur, bara för att få en bild av...
Alltså det här blev så svårt att förklara nästan. För att det här var ju en utmattningsdepression. Mm. Så det var ju att jag gick in, eller jag brukar säga att jag sprang in i väggen. För att jag hade så mycket för mig. Och jag tror att det är något som jättemånga studenter, framförallt som byter stad, kan känna igen sig. Jag var sliten redan när jag kom till Lund. Men så var det liksom, jag skulle hitta bostad, jag skulle nollas, jag skulle plugga. Oj, man ska tydligen plugga 8 timmar per dag, säger de här studiehjälpen för att man inte ska börja prokrastinera. Och jag blev jättestressad av det. Och att jag inte hade pluggat på 3 år och sådär. Och sen var jag inne i en träningsrutin som jag fått för att jag hade varit utomlands och surfat och jobbat med surf. Då hade jag tränat väldigt mycket, det fanns i min vardag. Och det tänkte jag att det måste ju vara kvar. Så jag hade liksom ingen, jag trodde inte att jag skulle ersätta det, utan jag skulle få in allting nytt också i min vardag. Så att jag vet inte, jag kunde gå upp 6 en morgon, sticka ut och springa en halv mil och innan föreläsningen 8. Och grejen är att om man kollar på mitt beteende så var det nog, jag menar det är mycket absolut. Men det handlar inte riktigt om att jag var så extrem i mitt träningssätt eller så. Jag tror att det handlar om att det var allting tillsammans som för mig inte funkade. Och också att jag gjorde det av helt fel anledningar. Jag gjorde det för att jag inte tyckte att jag dög. För att jag inte var tillräcklig. Och det var det som till slut drev mig för långt. För att jag gjorde ju sakerna inte för att så här, jag mådde bra eller för att det bekräftade mig. Utan jag gjorde det för att slippa en ångest. Så för mig var det här ett ångestdämpande beteende. Som inte visade sig genom att jag skar mig själv eller att jag så. Utan det var helt enkelt att jag började kontrollera maten en del. Och drog ner på liksom kolhydrater jättemycket. Och
argumenterade för mig själv att det här var för att jag skulle hålla mig vältränad. Men det var ju alldeles för mycket liksom.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag pratade med en kompis om det här. Att jag tränade väldigt mycket och höll på. Och det var intressant för att någonstans visste jag vad jag höll på med. Men jag kunde inte sluta för att jag visste inte vad jag skulle göra om jag inte hade det. För att det var så ångest. Det var en sån ångest att bara sluta och inte träna en dag liksom.
Men så då var det det att du dels kände den här pressen, okej, 8 timmars plugg om dagen. Sen så under en nollning i Lund så innebär det väldigt mycket festande också.
Mm.
Och plus det så hade du träning, liksom ny, alltså, vad ska man säga, ny kompismiljö.
Mm. Absolut, jag skulle networka och vara, jag är ju väldigt extrovert och väldigt pratig. Och jag blir lätt i sammanhang när det är grupper, jag är jättepratig och där ofta liksom i mitten och ska vara med och skämta och greja. Och det blir lite mycket om man inte har den där egen tiden lite däremellan. Vilket jag verkligen behöver. Men så ser jag liksom inte den perioden som den perioden jag var deprimerad. För att det var sen. Det var liksom, för då var jag bara i något overflow av energi. Och drev mig själv och liksom tog alla mina energidepåer. Och sen när jag föll ihop, det var ju då jag liksom fick min depression på något sätt.
Sen när man känner efter så kommer smällen på något sätt som en...
Ja, det inleddes ju med att jag, när jag kom tillbaka efter jullovet. Och bara, wow, okej, det här har ju varit för mycket. Jag mår faktiskt inte bra. Jag håller på här med mina så här ångestdämpande grejer för att jag tror att det är bra. Och jag tar inte hand om mig själv och jag är helt utsliten. Jag har ingen energi. Så de typ 2-3 första veckorna i Lund så låg jag i princip i sängen. Bara så apatisk faktiskt. Och jag kommer ihåg att under tiden så tänkte jag jättemycket. För jag har alltid varit så här väldigt reflekterande över mig själv och analyserande. Så jag låg och liksom funderade och bara, men vad är det här? Det här är så himla konstigt. Här ligger jag i min säng och jag är inte hungrig. Jag är inte törstig. Jag vill inte gå någonstans. Jag vill inte göra någonting. Jag är inte less, eller jag känner ingenting så här. Mm. Jag kan inte läsa, jag kan inte ens kolla på film på datan. Jag kan inte göra någonting. Jag bara låg där och bara, men gud, vad händer typ? Och det var ju, allt det här var ju så här revelation. Jag lärde mig jättemycket när jag väl drabbades av depressionen. För att då gick jag liksom kontinuerligt till studenthälsan. Och fick det liksom förklaras för mig på något sätt. Och hon var väldigt pedagogisk, min psykiatriker, och bara så här, okej, men det här är det här, och ja, försökte förklara för mig vad det var. Och sen fattade jag liksom, för jag hade så svårt att läsa, jag fick så här väldiga koncentrationssvårigheter. Och det här är inte de här, okej, jag kan inte koncentrera mig inför plugget, utan det här är på riktigt. Jag satt och läste en jätteintressant bok, men jag kunde knappt graspa liksom en mening. Mina tankar liksom flöjde, det gick inte att läsa. Och det är för mig jättekonstigt, för jag är ändå en pluggis liksom. Jag har läst väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Och det var också en sån här, shit, nu förstår jag verkligen vad de här liksom diagnostiska kriterierna innebär för depression. För mig har det bara varit så här luddigt innan.
Mm. Och det är svårt att förklara för någon att man har kapacitet att läsa. Du kan se, där står någonting. Men så kan du ändå titta i en bok och se krumelurer och behöva läsa mening om och om igen, för du kan inte koppla innebörden, att det blir bara någon block liksom.
Jag såg ju fortfarande texten. Jag såg, det var ju vanliga bokstäver för mig. Men det var som att så här, arbetsminnet eller något inte funkade. Ja. Jag fick liksom inte, eller snarare jag fick in det, men det tog en väldigt mycket längre tid. Jag fortsatte läsa på helfart, men då läste jag en kurs som inte krävde så jättemycket av mig. Så då kunde jag hantera att läsa på heltid. Men det var ett tag när jag bara, men gud, behöver jag sjukskriva mig? Liksom.
Men hur såg då en dag ut? Om vi då ska jämföra lite med din väldigt hyperaktiva fas.
Ja.
Hur kunde det te sig? Du gick till skolan ändå ibland?
Ja, eller? Jag hade typ 2 föreläsningar i veckan. Och det kunde jag hantera. Och sen hade jag kanske ett besök hos psykologen i veckan. Eller varannan vecka. Men det var så här, jag var trött konstant. Alltså jag var så trött, jag sov väldigt, väldigt mycket. Det handlar ju om att jag var helt slutkörd liksom. Så en del av det är ju bara att kroppen behöver verkligen vila. Jag slutade typ helt träna. Och började möta min rädsla för att tappa då min vältränade kropp. Som jag var väldigt förtjust i liksom. Som var min trygghet. Och sen så... jag gjorde väldigt, väldigt lite. Jag hade så här, jag klarade inte av att umgås med så många. Jag hade liksom någon kompis som jag träffade ibland.
Men jag var nog väldigt också energikrävande för henne. Vilket jag har insett i efterhand. För att i den här bubblan av sig själv när man går igenom en sån här period, så blir man så här extremt i någon sån här självfokus. Jag tänkte väldigt, väldigt mycket på mig själv och vad jag behövde. Och jag kom och jag pratade med min telefon med min mamma jätteofta. Och bara så här, vad händer nu? Jag fattar inte. Nu mår jag dåligt igen. Eller så här. Väldigt krävande var jag nog.
Men hur tror du då, hur tror du att din omgivning såg den här förändringen? Från det att du har varit liksom överallt hela tiden, alltid med, till att du känner att nu orkar jag inte. Hur tror du att det såg ut från utsidan?
Men det är lite intressant, för jag tror inte att det märktes faktiskt så mycket. För att jag undvek att träffa människor när jag var i de här dåliga momenten, när jag var så här trött. Det lilla jag gjorde jag lite som den vanliga Karin. Och sen gick jag hem och var helt död. Och bara, wow, okej, nu behöver jag sova i typ 2 dagar. Nej, men det kunde nästan vara på den nivån. Som jag minns det i alla fall. Det här var ju ändå 2 år sedan. Och sen dess har jag inte varit på den nivån liksom alls. Och min utmattningsdepression var ju liksom en period, den våren var extremt jobbig. Och det var väldigt kämpigt liksom. Men nu när jag tänker tillbaka på det. Det är väl det jag kommer ihåg det som. Att jag hade ingen energi. Jag orkar inte vara människor. Jag blev så här väldigt lätt uppstressad och jag blev bara trött väldigt snabbt, även om roliga sociala saker. Så det var liksom, ja, gå
hem och... Men du kände ändå att du kunde hålla uppe fasaden i korta perioder, så att du ändå kunde lite grann hålla kvar det sociala.
Jag kunde gå på föreläsningar och vara den normala prestationsmänniskan liksom, som
jag är. Men det är inte speciellt kul då, utan du känner bara att det blir, det här är någonting jag betar av för att jag vill visa att jag existerar, eller?
Ja, men lite så. Sen tror jag också att jag skämdes väldigt mycket i början. För det här var ju något som jag bara, men shit, jag har alla förutsättningar för att må bra. Jag har ingen sjukdom, jag kommer från så här en okej bakgrund. Du vet, socioekonomiskt bla bla bla. Jag har allting jag behöver. Och ändå mår jag dåligt. För mig var det väldigt svårt att smälta. Att jag inte hade tagit hand om mig själv och att jag inte hade liksom...
Inte förvaltat förutsättningarna på något sätt,
eller? Lite så.
Ja.
Och sen så... Jag vet inte. Sen så började jag ju tvinga mig själv ganska tidigt ändå att berätta för folk. Men jag tror att när det var som värst så kunde inte ens jag tänka på att prata med människor om det. Utan då var det så här, ta dig igenom dag för dag. En sak i taget. Det är som man får göra. Man får bara acceptera läget. Vill jag ligga här i sängen, ja men då får jag väl göra det. Så länge som jag vill. Så här, kanske måste gå på toa ibland, men det är okej. Ligg där så länge du känner för det. Och det var väldigt viktigt för mig att bara, okej, jag släpper allt. Jag var ju väldigt så här... väldigt motiverad på att komma ur det. Och jag fattade ganska snabbt att om jag ska komma ur det här så måste jag försöka acceptera att det är så här dåligt. Och att det kanske är så ganska länge. Faktiskt.
Mm. Väldigt, ja, väldigt bra insikt. Och väldigt liksom moget på något sätt.
Ja.
Att förstå att det tar tid. För det är någonting som faktiskt tar tid.
Det är en lätt sak som man gärna vill springa iväg från. Men jag tror att jag hade sprungit från mig själv ganska länge vid det där läget. Så jag hade verkligen behov av den där tiden faktiskt. Jag, så som idag, anledningen till det här engagemanget, jag är som, det var så bra för mig på något sätt. För jag hade inte tagit hand om mig själv, tyckte om mig själv typ någonsin egentligen, så här, på insidan. Så jag tror verkligen jag behövde fatta det. Och det krävdes att jag liksom gick in i väggen.
Det krävdes en smäll liksom för att jag skulle vakna till.
Och jag kommer ihåg redan när jag liksom var apatisk och höll på att prata med mamma ibland på telefon. När jag bara, nu ligger jag fortfarande här och det har inte hänt någonting sen sist typ. Att jag bara, okej, men det kommer inte alltid vara så här. Jag kommer ta mig ur det här. Det kommer bli bra. Och jag kommer ihåg att jag sa det också till mamma. Jag bara, det här ska jag använda. Jag ska använda mig av det här till att göra någonting bra. Det här ska bli någonting bra.
Jag riser lite grann. Jag tycker det är så himla starkt. Liksom.
Det låter kanske klyftigt, men det var verkligen så. Jag bara, okej, om nu jag ska gå igenom den här pissiga perioden i mitt liv, då ska det banne mig komma något bra ut av det. Och det har det ju faktiskt gjort. Herregud, nu läser jag på psykologprogrammet och har närmare och bättre relationer än vad jag någonsin haft. Och vågar släppa in folk som jag inte gjorde innan.
Vad häftigt, verkligen. Men för det kan jag tänka mig är någonting som många kämpar med i sin depression, att man tänker att kommer det här någonsin bli bättre? För man ser allting genom de här väldigt negativa glasögonen på något sätt. Och då att du på något sätt ändå hittade hopp och kände att jo, men jag har mått bra så jag kan må bra igen. Det, det är strångt, måste jag säga.
Med det sagt så var det ju inte alltid det gick att hålla den så här kämparglöden. Nej. Ibland var det ju bara så här, ah, allting suger. Det här är jättejobbigt, när kommer det bli bättre och sådär. Men det blev ju bättre och jag tror verkligen att i alla fall sån här sak som när man går in i väggen, det är ju bara att man måste tillåta sig själv att göra det. För vi har ändå någon sorts så här, man ska alltid göra allting och man ska göra det bra. Och det är ju bara du själv som är dina begränsningar. Och när man lever i ett sånt samhälle så är det ganska lätt att ta på sig för mycket och bara, men jag klarar allt, okej. Okay. Nej, men folk säger att det är bara mina tankar som kan hindra mig. Jag är min värsta fiende, du vet så.
Och det kan jag känna lite grann att det finns väldigt mycket så här peppande grejer. Ja, men du måste bara tänka positiva tankar. Eller liksom, du bestämmer över ditt eget liv. Och liksom att det är bara att göra. Liksom, men att, nej, det är inte riktigt det när man är deprimerad. Det applicerar inte på deprimerade personer.
Nej, och jag förstår det nu. För att några år innan jag drabbades liksom, så träffade jag i en så här jobbsammanhang en kille som berättade att han hade haft svårt med jobb. För att han stundtals har väldigt djupa depressioner. Och jag kommer ihåg att jag var så himla så här frågetecken. Jag bara, vadå? Han bara, nej men så här, jag kunde inte komma ur sängen. Ja, det var några månader där när jag liksom, det gick inte. Och jag kommer ihåg att jag sa det. Jag bara, men vadå? Det är väl bara att gå upp ur sängen och söka ett jobb. Alltså, och inte så här för att vara taskig. Men jag förstod verkligen inte. Så jag kan någonstans förstå de här som bara, men vadå? Eller, aha, okej. Vadå, du kan inte koncentrera dig. Men jag har ju också svårt med det ibland. Så någonstans, jag har varit på båda sidorna nu och bara, ja, men jag förstår att ni inte förstår, för ni har inte varit där själva.
Nej, det är så extremt svårt att ta in på något sätt, och det är ju en del av problemet med psykisk ohälsa, att det är så svårt
absolut
att sätta sig in i. Liksom, smärta är ju ganska universellt. Det går, ja, men jag har jätteont i min arm, då kan folk bara, okej, ont i armen, jag förstår.
Men däremot är det ju så sjukt många som kan relatera till det här också, som jag märker när jag väl började prata och berätta för mina vänner. Och tyckte det var så jobbigt i början och bara, shit, ni kommer inte tycka om mig längre när ni hör att jag har en depression, typ så. Så har jag ju bara fått så många tillbaka som bara, men jag har också haft en sån period. Typ, jag har också haft, ja men, någon har haft en depression och någon berättar om sin ätstörning, någon berättar om, ja men, tuffa perioder i ens liv liksom. Så man, det är ingenting man skyltar med och det är ingenting man ser när man så här kollar på sociala medier som vi alltid är inne på. Där visar man ju bara den här sjukt glorifierade sidan. Och någonstans så vet man ju att logiskt sett, ja, men du har ju inte bara bra dagar. Men det är så att man glömmer det när man är inne på Facebook och bara, men shit vad alla har det bra.
Det är så viktigt att påminna sig själv om att folk kommer, eller om de inte har gjort det än, så man möter svårare tider, man har tuffa perioder att ta sig igenom, och så är det bara. Och jag önskar att det kunde vara lite mer öppet och att folk kunde ha kanske lite mer kunskap kring det och vad det faktiskt är, och att man kanske kunde, ja, men stötta varandra lite mer så att man inte känner att man ligger där ensam och okej, men jag kan ringa mamma, men jag orkar inte ringa de andra. Eller, ja.
Nej, men det är så,
för att man är ju rädd för att folk inte ska förstå.
Jag blev väldigt, väldigt ensam faktiskt. I alla fall, men mest i mitt beteende innan depressionen. För då var jag väldigt så att jag, mitt kontrollbeteende ville jag inte att de skulle se riktigt, utan det skulle jag gömma, och då sa jag ju nej till att göra saker för att jag skulle liksom
kunna kolla. Det blev lite så mot slutet också att du...
Absolut.
Tackade ni till det?
Ja, jag tackade inte fester och så här mer och mer liksom, för att jag bara, nej men jag behöver gå upp och träna imorgon, typ sådana där saker. Så det var väldigt tråkigt, så det har jag insett att det är ju verkligen inte värt av den anledningen också.
Okej, okay. Men vad känner du att du har lärt dig av det här? Vad är det du bär med dig och hur har det ändrat dig, känner du?
Jag har ändrat så mycket. För det är också inte bara för att jag har till slut hittat min utbildning som jag vill gå. Jag har landat i Lund. Och vi tycker verkligen om den här salen nu och trivs så bra med mina vänner och sådär. Det har en del med depressionen att göra, för jag fann ju mig själv på ett sätt som, ja, även när vi ser det i tonåren, vi ser det senare, det krävdes en depression för min del, tror jag. För att jag började förstå liksom, okej, vad är det jag gillar att göra? Vilka människor ger mig energi? Och vilka finns där när jag har det tufft? Och så här, vad orkar jag? Liksom, vad är mina gränser? Jag har ju fått bygga upp mitt liv långsamt igen efter min depression. För att du kan inte bara, när du är frisk, så här, slå på och av och sen köra igen. Utan jag har så här långsamt fått bara, okej, det här funkar, det här vill jag göra, det här kan jag hantera.
Och man är ändå med sig den här skörheten i att, oj, men det här skulle ju kunna hända igen. Att, eller upplever du det?
Jo, eller först var det en rädsla. Det var en rädsla först. Jag var jätterädd för att drabbas igen och så här. första gången jag hade liksom en liten dålig, en liten svacka liksom, så blev jag så här: shit, jag är tillbaka på steg ett, nu har jag en depression. Men det handlar inte om det, utan det handlar om att man går upp och ner i livet, och det har jag fått så här komma till tåls med. Bara för att jag har en dålig dag betyder inte det att jag är sjuk igen. Alla har ju dåliga dagar. Sen kan man ha en dålig vecka, det kan man också ha. Och mina svackor har ju blivit lättare och lättare, alltså så här, inte lika djupa, och de är ju färre och färre också. Så att nu idag är det ju verkligen så här, ja, men jag har dåliga dagar som alla andra, men jag är inte rädd längre för att få en depression, för att jag vet hur jag ska ta hand om mig själv, faktiskt.
Så du kan känna lite trygghet i det också, att hamna i den situationen så kan jag faktiskt ta mig ur det.
Ja, det också.
Och förbi.
Ja. Absolut.
Häftigt. Men okej, nu slutligen då, för att lite grann så här summera vad man kan lära sig.
Lite ihop säkert.
Precis. vad skulle du ge för råd till någon som är deprimerad idag? Är det något så här...
Oj, ja.
Pepp.
Jag skulle väl dels bara... Det går över. Det går verkligen över. Och det går snabbare över om man vågar acceptera att man faktiskt är dåligt och sluta kämpa emot det. Och det finns så bra hjälp att få. Alltså jag hamnade verkligen rätt och fick hjälp. Men det var också för att jag vågade sträcka ut handen och vågade kräva hjälp. För det här är något som en av fyra kvinnor i Sverige någon gång drabbas av. Finns en siffra på. Och så man är liksom inte ensam i det här. Man tror ju det, man bara, gud, jag är den enda som har det här. Men det här är något som gärna så här föregår bakom stängda dörrar hemma, för man stänger in sig. Och jag tycker man ska våga säga det. Jag är ganska nyligen, en kompis har berättat för mig att hon har en depression nu och har börjat få hjälp för det. Och jag är så här, tack för att du berättar. För inte bara att ger det mig någonting, att du vågar bättre för mig. Men det, jag vet att det ger dig någonting. Det ger någonting att dela med sig av det. Och det är så extremt viktigt, tycker jag. Det är därför jag gör det här. Jag tycker det är lite jobbigt att jag skickar ut det här sen i rymden. Och att typ alla mina vänner och nära kan höra det här och bedöma mig. Och sådär, min kapacitet och grejer. Men jag gör det ändå, för att det är värt det. För om det här gör att någon annan kan göra... Alltså kan jag samma sak och våga säga det och typ få hjälp snabbare och slippa komma så djupt liksom, så är det värt det.
Precis, och att de kan säga till dig också att någon är deprimerad, så vet de, Karin är en person som faktiskt förstår och har varit med om det. Häftigt. Tack för det här.
Ja, men tack för att du lyssnade. Okej, Anna, nu när du har hört båda intervjuerna, vad skulle du göra om du fick reda på att en kompis har drabbats av en depression?
Ja, jag tror bara i såna här lägen generellt att det kan vara ganska bra att försöka möta personen. För att det är ganska lätt att gå in med sin egen sinnesstämning och sitt eget sätt att känna och tänka och se på framtiden. Men att man försöker kanske ställa frågor kring hur den här personen uppfattar världen och försöker liksom... Ja, men så här empatiskt bemöta, att man inte bara ser du mår dåligt, utan man istället försöker känna liksom, hur känner du, eller hur uppfattar du saker. Och då tror jag också att sätt att hjälpa kommer lite mer naturligt, för då inser man, oj, men det här måste vara jättesvårt för dig eftersom att du inte orkar gå upp i sängen, och liksom lite sådana där grejer. Men sen så skulle jag också vara väldigt noga med att poängtera liksom, ring mig om det är något, du är inte ensam, ring mig mitt i natten om det behövs. Och sen också skulle jag nog faktiskt, jag är lite fixig, men jag skulle nog också så här insistera på att, ja men, jag kan ta med matlåda till dig imorgon. Eller ja men så här praktiska saker som kan kännas lite jobbiga och som kanske kan få igång någon. Och också så här, ja men vi ses i skolan imorgon 9:00 och så sätter vi oss med det här. Så att man liksom aktiverar personen. Ja.
Du skulle bli lite mammig alltså?
Ja, jag skulle vara en mamma deluxe.
Men... Jag kan säga för mitt sätt, jag hade verkligen uppskattat det. Absolut. Jag tror också att jag hade nog frågat så här, jag finns här för dig. Vad kan jag göra? Vad kan jag underlätta för dig?
Men inte det är svårt när man mår dåligt att be om hjälp? Eller jag, det är bara för jag personligen har jättesvårt att be om hjälp.
Ja, när det gäller mig så hade jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag nog hade...
Bara, du hade kunnat kanske.
Ja, jag hade nog kunnat det.
Men det är så himla olika. Bra. Ja, men exakt. För jag är lite så här, kan inte be om hjälp. Och därför så här... forsar jag på hjälp för folk. Ja, men jag gör det här och det här och det här.
Såhär. Båda behövs. Båda,
ja, men precis. Det är nog lite så här upp till, liksom från person till person, tänker jag.
Men har du själv... Jag menar, du blev ju inlagd.
Exakt. Jo, men jag också...
Hade du en depression då?
Alltså, jo, det hade jag ju. Och med inslag av extrem ångest.
Okay.
Så jag benämner det lite grann generaliserat ångestsyndrom.
Okay.
Och det är väl lite det jag har lidit av. Men absolut, i samband med att jag inte hade fått min ADHD-diagnos så var jag jättedeprimerad. Så att, jo, jag har faktiskt erfarenhet själv. Men inte på ett sånt här... Alltså inte vardagligt, men alltså inte som i att det här är en depression, utan det var så mycket som samspelade. Så det är svårt att sortera ut depressionen i det hela. Liksom.
Det är ju det ofta. Många av de här, så här diagnoserna och så går ju väldigt mycket in i varandra. Har man ett är det ofta vanligt att man har ett annat och vice versa. Så det är svårt att särskilja på, oh, men okej, juni till augusti, där var du deprimerad. Sen... fick du generellt ångestsyndrom och sen nu är det ADHD.
Ja.
Det funkar ju inte så.
Nej, precis. Och ganska mycket kom ju också från att jag inte hade en diagnostiserad ADHD och att jag försökte liksom hantera saker så som alla andra hanterar saker. Och jag kanske behöver lite andra metoder och andra strategier. Jag har väldigt dåligt närminne, så att jag måste liksom bygga upp strukturer som inte andra behöver helt enkelt.
Jag tror det gäller alla. Man måste hitta egna strategier.
Mm.
Men jag tycker i alla fall att det var skönt att få berätta om min depression. Mm. För jag har ändå alltid varit så här allmänt öppen med den. Och när folk frågar så svarar jag. Men det är sällan man går in på detaljer. Och jag tror ändå så här att jag bearbetar den lite varje gång jag berättar den så här på detaljnivå. Mm. Och vågar bara...
Jag blev så imponerad. Jag har sett faktiskt och röst. Jag tror jag nämnde det en gång. Så jag har sett faktiskt och röst några gånger. För jag kände att det var så här... Det var så mycket power liksom i dig i att prata om det. Och det märks att du har så här tagit det på ett väldigt bra sätt så här efteråt. Och att du har verkligen blivit starkare av det. Du har vänt dig till något jävligt bra. Och det...
Jag kände det också när jag pratade om det. Jag bara, gud vad jag blir uppeldad och engagerad. Och jag bara, därför ska jag jobba för att minska psykisk ohälsa. Så, så att, en gång blev jag så här glad. Att jag bara, okej, men jag läste psykolog.
Mm.
It's coming. Jag får göra någonting vettigt av det här.
Du får leva ut ordentligt.
Absolut. Men vi är nog lite färdigpratade för idag. Så vi ska tacka alla ni som har lyssnat.
Tack.
Hoppas ni tyckte det var, eller kanske inte kul, men givande på något sätt.
Mm.
Och vi vill återigen tacka vår producent, Remi Valavas. Tack för att du klipper och klistrar och grejer.
Tack till Isabelle Björklund också, från Udda. Verkligen. Som vi fick möjlighet att intervjua i Stockholm.
Och om det är någonting, om ni undrar någonting eller har något förslag, så är det bara mejla oss.
kontakt@skaffainsikt.nu.
Precis.
kontakt@skaffainsikt.nu, så kan ni skriva precis vad som helst.
Ja. Tack för idag, hörni.
Tack för idag.